Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Indiepodden nummer 77. Idag ska vi snacka upp GMR Grand Prix på Indianapolis Motor Speedway's Road Course. Och vi ska prata lite annan IndyCar-kuriosa. Intressant, Ronny Larsson, Miles och Anna Andersson. Hur mår ni?
Men det är bra, ser du, Jakob. Läget är alldeles under kontroll, i alla fall så här veckan innan. När man ska kalla month of May startar, så det känns ju riktigt bra.
8 dagarna av maj blir det nästan. Det är 10 maj när vi spelar in det här. Men man har ju varit taggad ändå. Det är ju varmt ute äntligen och racing-säsongen är full fart på annat håll också. Det var i Spaniens Grand Prix i Formel 1. Och NASCAR hade en rolig throwback-weekend på Darlington i South Carolina. Följde du det någonting, Ronny?
Och, nej, men jag har ju en farlig förmåga att somna när det är NASCAR-race. Jag tycker det är, jag gillar den här, har det som en matta. Jag som amerikanofil liksom, som bara gillar att vara i den miljön och den kulturen och höra liksom kommentatorerna. Det blir nästan för mysigt när jag hör dem cirkulera där liksom, och kommentatorerna. Så att jag tror att jag, ja, den där första stinten av 3 eller vad det nu är, där brukar jag lyckas hålla mig och sen så somnar jag. Runt gul flagg där.
Ja, jag är talat så när Truex ledde som störst på söndagnatten var det ju till och med. Men det här med en throwback weekend, det är ju någonting som NASCAR har myntat och det har blivit väldigt populärt. Det här med att dekorera bilarna i klassiska färger hit och dit och uppmuntra lite andra historiska inslag, bjuda in gamla kommentatorer, ha lite 80-tals dresscode också. Det finns en del throwbacks i IndyCar också, men inte throwback weekend. Skulle ni vilja se mer throwbacks i IndyCar?
Jag gillar allt som är throwbacks. Det är väl kanon. Det hade varit helt fantastiskt att få en sån här riktigt 60-tals helg.
Ja.
Då hade vi kunnat få liksom tillbaks med gamla bilarna. Mario Andrettis där från Indy 500 1969, som vi visserligen har sett en gång till, men en livery av i alla fall. Men det hade väl varit lite läckert. Vad säger ni?
Jag tycker det har varit jättekul. Jag gillar ju sånt där och jag vurmar ju framförallt för så här 70-tals racing i Formel 1 då. Och det är ju lite samma sak i IndyCar med de här liveries som fanns på den tiden. Och särskilt när man har varit på Indianapolis Motor Speedways museum och fått botanisera där bland alla gamla bilar. Så hur är det, Jakob, på IndyCar där när det var sån här throwback weekend? Var ju då, ja, liveries från hela IndyCar-historien, eller var det så här ett specifikt år eller specifikt årtionde som man skulle liksom efterhärma eller återskapa?
När NASCAR har haft det så har de inte haft sagt exakt vad, en del av throwbacks från typ 2009, andra kör från 50-60-tal. Så det verkar vara helt fritt. Det har kopierats lite från i Australien, i Supercars kopierade någon gång på endurot på Sandown. Då var särskilt 80-talet väldigt poppis bland dem där. Jag kommer ihåg Volvo-bilen blev målades som en gammal 240 då, som var framgångsrik i Australien på 80-talet. Till årets Indy 500 kommer J.R. Hildebrand köra throwback paint scheme på sin A.J. Foyt-bil. Och då får han till och med äran att köra bil nummer 1. För den målas som Foyts bil gjordes, hur A.J. Foyts bil såg ut när han vann Indy 500 1961. Då hade han nummer 1 på bilen som regerande IndyCar-mästare och vann sitt första Indy 500 med nummer 1 också. Så det är lite udda att man kan ta nummer ett på en bil som inte ens kör hela säsongen. Men det verkar ju finnas engagemang i den här idén. Men jag skulle vilja se en koncentrerad helg. Och då tycker jag den här GMR Grand Prix på den mest historiska marken, men inte kanske det mest historiska loppet. Det skulle ju passa perfekt med som en uppladdning inför det stora eventet Indy 500 om 2 veckor.
Har du några favoriter från Indycar-historien, alltså några utseenden på bilarna som är favoriter hos er? Jag vet ju, Anna, du nämnde 60-talet där till exempel.
Ja, men den gillar jag, den bilen som Marion Rätti hade där 69. Och sen gillar jag ju Kenny Brecks Pioneer-bil, den blå, vit, röda. Den känns lite extra, för det var liksom en bil som, i alla fall för mig, tog han Indycar in i mitt vardagsrum i början av 2000-talet. Så den gillar jag skarpt.
Mm, jag tyckte också att det var riktigt häftigt när den dök upp. Det var en förbättring från Shell-bilen som man körde i kart och par år innan. Alltså, jag har frågat er om det här är utanför sändning, men jag har inte kommit på någon själv. Kanske STP-bilen som Gordon Youngkok vann Indy 500 med 1982. Ljusblå och röd. Mm. Påminner väldigt mycket om Richard Petty's NASCAR-bil. Bara det här klassiska STP-blå-röda tycker jag passar vilken NASCAR-bil som helst väldigt bra.
Lite läckert.
Verkligen. Jag har en favorit som jag, just för att jag har fått se den i verkligheten också, det är ju Al Unsers Johnny Lighting, bil nummer 1 från 1971. Den är alltså, precis som Kennys bil, blå i grunden, men den hade alltså gula blixtar då från fronten och som leder ut på sidorna. Och de här blixtarna är outlinade med rött, röd, tunn röd linje då. Det är en sån här riktigt klassisk vingfri bil då. Och den är ju väldigt klassisk. Vi kanske ska lägga upp de här, våra favoriter, på vår Instagram.
Ja, men tänk det, du kan väl lägga upp dem där, Jakob. Och sen så tycker jag väl att lyssnarna kan få lägga upp sina i kommentarerna nedanför, så kan vi se, för vi har ju säkert missat någon.
Ja, vi har missat hundratal.
Ja, men det har vi, jo, men vi kanske har missat någon som är så här grym, som man inte liksom haft koll på, att man egentligen borde tycka jättemycket om.
Mm.
Så det här hade varit lite kul där med lite engagemang, tycker jag.
Det ska vi komma ihåg, absolut.
Kanske kan ha en sån omröstning historiskt, kanske man får rösta mellan, kanske kan få försöka hitta den coolaste livren i Indycar-historien.
Låter som en mycket, mycket bra veckoaktivitet nu. För, ja, vi släpper det här tisdag som vanligt och vi har ju ett lopp i helgen. Indianapolis Motor Speedway Road Course GMR Grand Prix.
På lördag redan,
så träning på fredag. Vi kan gå igenom bara lite fakta om den här banan, om det här loppet. Indianapolis Motor Speedway som bekant byggdes då 1909, men Road Course-banan invigdes först år 2000 och huvudaktiviteten då var ju Formel 1. Som körde där till och med 2007 och sen MotoGP och sen första IndyCar-loppet på roadcoursen var så sent som 2014. Banan är 3924 meter lång, 14 kurvor. Det kommer bli ganska långt lopp ändå, 85 varv. Det blir ju lite drygt 33 mil, vilket är ju trots allt ett par mil längre än vilket Formel 1-lopp som helst. Varvrekordet har Will Power från 2017, 1.07.7044. Förra året körde de på ungefär 1.09 i kvalet, så de tiderna från 2017 kanske kan knäckas, men det behövs vara perfekta förhållanden för att förarna ska ha chanser på det. 5 av 9 gånger som man har kört här har pole-sitten vunnit, så det kvalet här kommer bli väldigt viktigt. Sämsta startplats någon har vunnit från 8:e. Simon Paginon när det regnade 2019. Säkerhetsbilar dock är relativt sällsynta. 3 gånger har loppet avflyttet utan att säkerhetsbilar alls. Under förra året då körde vi 3 lopp på den här banan och det blev bara en enda säkerhetsbil på de 3. Så kanske inte den bana som inbjuder till mest drama.
Och det du sa där om att Simon Paginon har vunnit på den här banan då, från vilken plats var det så?
8:e.
Alltså. Det här är ju en Penske-bana då, för det alla gånger förutom en så har Penske-bilar vunnit här.
Och det loppet som en Penske inte vann, det var ju Scott Dixon då, för ett år sedan. Så det är inte en bana där det sker stora skrällar riktigt. Och det kan man ju säga i Formel 1 MotoGP också. Schumacher vann här 5 gånger Formel 1 och sen vann Häckenen, Barrichello, Hamilton varsitt lopp. I MotoGP likaså liksom de stora favoriterna från eran när de var här. Marquez, Pedrosa, Rossi, Lorenzo, Stoner. De andra IndyCar-förarna som vunnit här, det är ju Will Power och Joseph Newgarden också. Power har vunnit här 4 gånger till och med.
Vad tror ni vi kan förvänta oss för race i helgen då? Nu har det ju varit en vecka, det blir 2 veckor fri från racing här nu. Vad tror ni om våra svenska till exempel?
Marcus var ju starkare förra året. Så varför ska vi inte tro på honom när också Ganassi har bra dagsform? Palou vann ju enda loppet hittills i år kort på en liknande bana. Och nu, det här är ju förmodligen den IndyCar-bana som Marcus kört mest på i och med att han har tävlat här 4 gånger redan. Så jag tror nog på Marcus om jag måste välja mellan Marcus och Felix den här gången.
Ja, men jag tror också att Marcus har nog väldigt, väldigt bra förutsättningar den här helgen under det lilla... den där tanken kan vi väl säga då att hans team har fått ordning på depåstoppen så att vi inte slipper några tråkiga överraskningar där, för det har vi ju inte råd med överhuvudtaget, eller har han inte råd med. Tittar man på väderförutsättningarna så verkar det som att det ska bli rätt bra okej väder, alltså runt 19-20 grader och inget regn först på söndag, men då har vi förhoppningsvis redan gått i mål. Så att ja, Marcus tror jag på där. Det känns ju som att Felix har haft lite större problem på den här typen av bana och han måste ju visa nu att han får ordning på kvalet så att han kommer lite längre upp redan i början och inte behöver jobba så hårt.
Men jag skulle samtidigt då vilja höja ett varningens finger för just Felix då. Om ni är team Marcus den här helgen så är jag team Felix, för jag tror att det hade ju varit mumma om han kan förvalta den här framgångsvågen som McLaren rider på här nu från förra racehelgen. Och jag tror att han har närmat sig Pato Award fartmässigt här nu och börjar nog förhoppningsvis få ordning på bilen och inställningarna så att det passar även honom. Vad tror ni?
Dels så är det ju så att han börjar få ordning på grejerna och dels så börjar han ju också inse att ska han få till en bra säsong så måste han prestera. Och jag tycker ändå Felix brukar vara duktig. När han vet att han måste göra någonting så gör han det också. Därför så är det inte alls fel. Men det som kommer ligga grunden här som alltid annars, det är ju att han får till det där förbannade kvalet. Och där krävs det mer än vad han har visat hittills, tycker jag.
Ja, och å andra sidan så har han ju fixat kvalet på den här banan tidigare. Hans enda pole position IndyCar kom ju här 2019. Så också en bana han kan. Varningens finger dock för stallet här. Vi minns ju 2019. Marcus kraschade i loppet för ett år sedan. Oliver Askew kraschade på precis samma sätt, i precis samma kurva. Så bilen, McLaren Schmidt-Peterson-bilen är ju på en knife edge på den här banan. Det visar historien också.
Den får hoppa över den kurvan helt enkelt.
Det försöker de.
Det är den kurvan du pratar om här nu.
Ut på start och mål.
Just det. Mm.
Och sen Award var ju inte fantastisk här för precis ett år sedan. Han kom 8. Någon loppen senare på hösten. Det var ju inte heller McLaren någon som spelade huvudrollen. De var lite off-pace. Hela den Harvest Grand Prix-helgen också. Men ja, det är väldigt öppet spelplan eftersom det är en bana som alla kan. Det är lite som Circuit de Catalunya är för Formel 1. Alla kan banan nästan lite för väl. Och kanske därför man ser ett stall som Penske som ja, de har ju vunnit alla lopp förutom ett här. De kan det här att finslipa allting till det allra yttersta. Det är därför vi inte sett så stora skrällar här.
Ja, men samtidigt så såg vi faktiskt det F1-loppet vi såg i söndags just på banan utanför Barcelona. Så det var ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra race tycker jag. Där Verstappen plockar Hamilton i början och tvingar honom till att göra en riktigt mästerlig strategi som han dessutom klarar av att sätta. Och sånt tycker jag också kan vara roligt när vi har liksom strategispel på oerhört hög nivå när man lyckas med saker som man egentligen inte ska lyckas med. Det krävs ju också sin mästare.
Ja, och det hade vi här förra året på Harvest Grand Prix särskilt när Joseph Newgarden utmanövrerade Colton Herta i ett av loppen då. Och nu när vi kommer köra 85 varv Det betyder att det kommer bli 3 stopp i det här loppet. Ett stint var väl lite drygt 25-27 varv ungefär om jag minns rätt.
Mm.
Så att förvalta däcken var ett stort problem förra året. Rinus VK offrade ju ett set röda för att de funkade bäst på hans bil. Och då hade han inte tillräckligt med däck till andra loppet då, under Harvest Grand Prix. Så däckslitage kommer ändå vara en stor fråga här.
Mm. Men du, kommer vi få tillbaka Juan Pablo Montoya den här helgen? Är det inte så?
Juan Pablo Montoya är tillbaka i IndyCar nu i SPMs tredje bil, nummer 86. Och bara för det, han kör ju med en throwback på sin bil. Nummer 86 var numret som Peter Revson hade när McLaren ställde upp sitt allra första Indy 500, eller nej, andra Indy 500, 1971. Fyra andra återkomster faktiskt. Det blir ett extra stjärnspäckat fält den här helgen. Charlie Kimball är också tillbaka i Foyts tredje bil, nummer 11. Och sen får vi också tillbaka Jimmy Johnston, Romain Grosjean och Max Chilton som stod över och ovaltävlingen Texas senast.
Hur många bilar blir det totalt nu då?
Det måste väl bli ett fält på 27 bilar.
Det är fantastiskt. Det är så det ska vara.
Ja, men alltså att IndyCar har ju skött pandemin väldigt bra. Eller det har bara blivit så att IndyCar är tillräckligt frisk nu. Att den här pandemin som skulle bli total sammanbrott för motorsporten, att fältet har vuxit istället för krympt det senaste året. Vilket är helt fantastiskt. 26 bilar, ursäkta mig. 26 bilar, men fortfarande. Det är jättefina siffror.
Jag ska vilja återvända där till du sa Juan Pablo Montoya. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men i en intervju som Felix hade för ett tag sedan här så nämnde han just det att han och Pat O'Ward har ju haft lite olika filosofier kring vilken inställning man ska ha på bilen för att sortera ut den här McLaren-bilen. Och det var ju då när Juan Pablo Montoya var med på Laguna Seca på ett par tester här nu, en test nu inför säsongen, så bekräftade Juan Pablo Felix input kring inställningar och vad alltså de tyckte samma sak om vad skulle krävas för att bilen skulle bli ännu mer tillförlitlig och bra liksom, och tacksam att köra. Och den här helgen här nu då där Juan Pablo är tillbaka och de är tre bilar, var det då kanske Felix och han har lite samma tankar och filosofiska inställningar så kanske de kan hjälpas åt just att hitta rätt den här gången. Så det är nog faktiskt ytterligare en grej som jag känner talar till Felix fördel i helgen. Det ska bli väldigt spännande att följa.
Mm. Ifall de kan ta sig igenom helgen utan att köra av banan någonting, att visa att de har byggt bort den här lynnigheten som bilen särskilt hade i St. Pete, det vore en framgång just den här helgen när de har Montoya till hands. För det här blir väl det enda roadcourse-loppet som Montoya kommer köra i år. Han kommer ju annars bara köra Indy 500. Så det här liksom, det gäller för resten av säsongen om man ska använda Montoya på ett bra sätt. För sen har vi ju bara Gateway kvar i ovalväg. Medan på IndyCar-kalendern så har vi ett antal mer roadcourses och stadsbanor än ovaler numera. Så vi gnällt lite på tidigare. Men så är det. Så förhoppningsvis så blir det ett riktigt breakthrough den här helgen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad har vi för hålltider i helgen här nu? För du drar igång, det blir snabba puckar, det blir inte så mycket träning. Och det drar igång på fredag, va?
Jajamän, på fredag 15:30 svensk tid så har den första träningen. Andra träningen går 19:00 sen kvalet redan fredag kväll 22:30 svensk tid. Warm-up 16.45 på lördag och sen drar loppet igång 20.30. Det här är inte sändningstider på Viaplay eller så, utan det här är preliminära hålltider som vi har fått från IndyCar-appen då, liksom när det ska vara action på banan. Så man ska ju vara ute i god tid här, men vad annars gör man en lördag kväll förutom att kolla på racing? Så.
Men vi har väl lite annan action också helgen, va? Vi ska väl ha Linus tillbaka?
Jajamän, det har vi. Och Linus får faktiskt en längre helg än vad IndyCar-grabbarna får. Hans träningar drar igång redan på torsdag, 13 maj. Klockan 4 på torsdag har de första träningen. De har faktiskt en hel testsession, så det är inofficiella träningar också. Tre träningspass på torsdagen och sen kvalet har de 14.35 svensk tid på fredag. Så det är upp i åttan för Linus då. 8.35 på morgonen ska han kvala. Första loppet på fredag, 14.10 amerikansk tid. Det blir ju ungefär 20.10 svensk tid. Andra loppet då går klockan 3 på lördag. Så det är tidiga morgnar för Indy Lights-grabbarna.
Klockan 3 svensk tid menar du på lördag då, eller?
Precis.
Och det följer ni som vanligt då på Linus Lundqvists hemsida. Men vi har ju även Viktor Andersson igång i farten också i helgen i Formel 4 i USA. De kör på Road America den helgen. Och så har vi såklart också Rasmus Lind i farten igen i IMSA Prototype Challenge. De kommer köra på Mid-Ohio i helgen. Så ja, det blir många att följa. Mm. Och det är som, jag tänkte, vi täcker in allt detta på vår Facebook. Där kommer ni kunna följa alla resultat och så där också, som vanligt.
Egentligen, varför har man inte IndyCar på den här sträckan och F1 samma helg? Det hade ju varit lite gott alltså att få ihop de två serierna på en bana, en helg. Lite som en sån här riktig festivalkänsla.
Ja, och det var väl lite snack om att Indianapolis vill ha Formel 1 tillbaka, i alla fall innan Miami tillkännagavs. Det är en long shot, men vilken event det skulle bli. Tänk om man kunde få in NASCAR också.
Ja, men tänk egentligen så här. McLaren, de hade ju absolut vilja ha en sån grej.
Ja.
Mm. Penske, han kan väl inte vilja annat än att få F1 till sin bana.
Mm.
De amerikanska ägarna i Formel 1, de vill väl ingenting hellre än att få ännu mer F1 i USA. Ja, men kör Miami då och så varva Austin och Indianapolis och gör en sån här riktigt cool jäkla racinghelg varannat år. Det har varit svinkult ju, tycker jag.
Och tänk att tagit de 10 bästa förarna i Formel 1 och de 10 bästa, alltså i mästerskapet då, och de 10 främsta i IndyCar, och så hade de fått göra ett gemensamt race i någon sportvagn, enklare sportvagn sen.
Go-kart på parkeringen till museet. Race,
någon dag. Vad sa du?
Go-kart på parkeringen till museet.
Ja, men de har ju, ja, jo, varför inte? Varför inte?
Ja, men vi ska ju ha lite sådana elskoters liksom. Vi ska väl ha lite, det ska vara lite show också om det är USA det handlar om. Nej, men faktum är att det hade väl varit lite läckert alltså att få de två serierna som ändå är, som jag ser i alla fall, två av de absolut bästa formelbilserierna i världen. Ja, vi kan ju prata om den japanska också som är riktigt bra, men och få dem under en helg i ett USA där man faktiskt har ett sånt jag tror att det finns ett intresse där, fast man kanske inte riktigt har väckt det än. För om man tittar på Indy 500 så måste det ju finnas ett intresse. Och gör man lite show och lite kul kring det, så varför inte?
Och om det ska finnas någon plats där det här ska gå att göra, så är det bara på Indianapolis. Där alla har historia. Inklusive NASCAR, som också ska köra på road course-banan från och med i år.
Men då får vi köra in en hel vecka. Då får det bli verkligen en festivalvecka om du ska få in alla tre på en helg. Så får de byta bilar också.
Ja, vi får försöka sälja den här idén till Penske och ja, vad heter mustaschgubben i Formel 1? Det har jag glömt bort. Det är inte Bernie i alla fall.
Chase, Carey. Ja, men du tar väl den?
Ja, absolut. Fundera på det också. Det har ju aldrig skett något sånt här i motorsportshistorien. Man kan ju inte jämföra DTM och Nürburgring 24 timmars som riktigt samma sak. Nej, ni skakar på huvudet. Så om det är någon plats där det ska hända, så är det på Indianapolis.
men nu när vi har varit inne och pratat om lite så här, ja, throwback weekend och grejer. Har ni hört det att det kommer ju göras en ny IndyCar-film nu? Det är Hilary Swank, Hollywood-skådespelerskan, som ska spela Janet Guthrie. Den första kvinnan som körde Indianapolis 500. Det kommer bli en film nu.
Det låter spännande. Jag tror Guthries historia är nog inte så många jättebekant med. Första Indy 500, alltså första kvinnan på Indy 500, första i Daytona 500 också. Jag är väldigt intresserad om mer om henne, men det är lite svårt att hitta allt man undrar om. Den här filmen kommer att vara baserad på en bok som är skriven om henne. Författaren heter Stephen Talty, skrev en bok som heter Speed Girl. De har väl precis börjat produktionen på något sätt. Det här tillkännagavs i alla fall i veckan, men IndyCar-film kan ju vara väldigt intressant.
Jag hoppas bara att det blir bra racing-scener, för det tycker jag ibland är problematiken med racing-filmer, att det känns inte riktigt autentiskt och då är det lätt att tappa det.
Mm.
Jag gillade Le Mans 66 väldigt mycket, just för att det kändes faktiskt ändå som att det var en ärlig film. Till skillnad från många andra just när det gäller racing-scenen.
Mm. Det tycker jag även de lyckades med i den här Rush-filmen om Niki Lauda och James Hunt. Sen så har vi ju bilar också, Disney-filmen Bilar. Den har de också ganska fångat autenticiteten, tycker jag.
Du, den har jag hört så många gånger på en CD-spelare att jag tror att jag fortfarande kan den utantill. Och jag var en extrem besvikelse när den andra filmen kom. Fast nu fick jag höra av sonen som numera är 15 att han nog trots allt tyckte att den andra filmen var bättre. Och då undrar jag varför den första gick i 24-7.
Men någon som, men ta då Bilar då, om vi pratar autenticitet och liksom verklighetstroget och så. Den kom ju ändå före Driven med Sylvester Stallone. Den var möjligt ännu mindre verklighetstrogen.
Om ni inte sett Driven, så är den bara för kitschhetens skull.
Ska vi inte kunna spela in en specialpodd där vi som tittar på Driven tillsammans? Vi knäcker ett par öl, plockar fram chipsen och så tittar vi simultant på varsitt håll på Driven. Och så spelar vi in det. Och sen så alla som är intresserade kan ju liksom, när de lyssnar på den podden, sätta på den filmen själva och kolla på den. Så kan vi ju, det blir som ett litet gött. Så kan vi analysera och bryta ner den här filmen i beståndsdelar och se vad vi tycker om den. För,
ja, Burt Reynolds, mustasch. Så.
Ja, men det räcker kanske. Ja.
Men sen får vi ju ladda för 2026, för då kommer nämligen The Cars 4.
Så pass.
Oj, så pass.
Kommer Indie på den leva kvar 2024?
Ja.
2026, två år till, hörru.
Vad sa du, 26?
2026,
ja. Ja. Men det är då IndyCar har tagit över världen och är större än Formel 1.
Mm.
Skatten något?
Ja, det kan, vem vet.
Mm.
Ja, vi får fundera lite, suga lite mer på den karamellen. Men ett filmmaraton tillsammans hade varit kul någon gång.
Ja, och då ska vi också nämna det. Janet Guthries bil som hon körde 1978, också väldigt snygg.
Du tänker på den här Texaco Star-liveryn som hon körde.
Röd, vit. Lite lila detaljer också, men ändå väldigt stiliga. En Wildcat Offenhauser körde hon det året.
Vi får se om vi kan få med henne i podden en gång, Janet.
Ja.
Hon kan vara med och se filmen Driven då, och recensera den.
Ja, bra idé. Det blir bara bättre och bättre det här. Och på tal om bättre och bättre, bara sen vi har börjat spela in veckans podd så är vi ytterligare 45 minuter, en timme närmare racestart.
Mm. Och närmare Indy 500 också. Som det här loppet, GMR Grand Prix, är egentligen uppladdning inför Indy 500, men fortfarande ett IndyCar race. Jag kommer kolla allting live.
Och som sagt, vi har laddat upp fullt här nu inför Indy 500, så att nästa vecka så kommer det inte komma bara ett utan två avsnitt. Vi kommer ju snacka ner GMR Grand Prix och resultatet därifrån på tisdagen, och sen på torsdagen så får ni redan då inför Indy 500, vårt inför Indy 500 avsnitt där, för att träningarna börjar egentligen bara ett par dagar efter GMR Grand Prix.
Ja, det kommer börja på tisdag, så nu är det mest nästa tisdag alltså. Nu är det den mest intensiva delen av IndyCar-säsongen, också min favoritdel på hela året.
Det är julafton alltså?
Ja, i en hel månad, hela maj månad.
Ja, det är väl härligt. Det är som kalender uppe, hemma sitter och öppnar.
Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni anger rabattkoden Indypodden. Tack till våra lyssnare också, och så hörs vi igen nästa vecka när vi snackar ner GMR Grand Prix. Ha det bra!
Ha det bra!
Hejdå. Tack själv, Ronny! Ha det!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.